Det finns gula biblar. Så att ni är beredda nu på att följa med en text. Och då kan man gå och hämta det. Eller om det finns kyrkvärdar som kan dela ut så går det bra också. Och texten vi ska läsa är från Lukas evangeliet, det 10:e kapitlet. Och det är på sidan 1044 i de här gula biblarna. Nu kommer det biblar här. När jag var pastor i Saron i Göteborg så köpte vi in biblar som vi har gjort här också. Och när vi läste texten så var det ju fantastiskt att höra det där prasslet. När alla slog upp biblarna. Och vi har ju som en längtan och en inriktning att öka bibelbruket. Och det här är ett av de sätten som vi vill hjälpa varandra att läsa Bibeln. Och vi ska läsa en mycket känd berättelse. Om den barmhärtige samarien. Från Lukas, det 10:e kapitlet från vers 25. En laglärd som ville sätta honom på prov reste sig och sa: Mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Jesus sa: Vad står det i lagen? Hur lyder orden? Han svarade: Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Jesus sa: Det är rätt. Gör det så får du leva. För att visa att han var rättfärdig sa mannen till Jesus: Och vem är min nästa? På den frågan svarade Jesus: En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och blev överfallen av rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom. Och sen försvann de och lät honom ligga där halvdöd. En präst råkade komma samma väg, och när han såg mannen vek han åt sidan och gick förbi. På samma sätt med en levit som kom till platsen, när han såg honom vek han åt sidan och gick förbi. Men en samarier som var på resa kom och fick se honom ligga där, och han fylldes av medlidande. Han gick fram, hällde olja och vin på såren och förband dem. Sen lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom. Och nästa dag tog han fram 2 denarer och gav åt värden och sa: Sköt om honom och kostade mer ska jag betala dig på återvägen. Vilken av dessa 3 tycker du var den överfallne mannens nästa? Han svarade: Den som visade honom barmhärtighet. Då sa Jesus: Gå du och gör som han. Herre, vi ber om öppna sinnen och hjärtan att kunna ta emot ditt ord. Låt det få tala in i våra liv. Och gör oss beredda att gå den väg du vill att vi ska gå. Amen. Vi kan ju den här berättelsen. Vi har till och med varit med några av oss att dramatisera den i något drama någon gång. Den här berättelsen har gjort avtryck i historien och finns fortfarande aktuell. Organisationer som har antagit det här namnet. På Donsö där jag växte upp så hade vi en ambulansbåt som hette Samariten. Den körde med full fart. Men den här berättelsen är också lite lurig. Och den kryper in på skinnet på oss. Den avslöjar oss. Prästen och leviten som båda kom från samma håll och arbetade inom synagogsvärlden med olika uppgifter. Och den laglärde som, och de här 3, prästen, leviten och den laglärde, levde med den här som de tyckte omöjliga kombinationen. Att älska Gud men inte alla människor. Och hur är det med oss? Och det här är ju Nya testamentet väldigt tydliga med. Alltså, vi kan inte säga att vi älskar Gud och inte älskar vår nästa. Det finns en koppling mellan det. Det finns en följd utav, älskar jag Gud så ska jag älska min nästa. Och så ger Jesus här, han möter den här lagkloke. Och han liksom lurar in honom i en berättelse. Han är fiffig den där Jesus. Och han vet hur han ska hantera olika situationer. Och budskapet här som Jesus vill ge det är att himlen eller att söka Guds rike eller att få del av Guds rike som ju är den laglärde mannens fråga. Den börjar här och nu. Det är här. Och vi sjöng alldeles nyss, vi står på helig mark. Och det eviga livet börjar där dina fotsulor når marken. Det är så Gud vill använda oss. Vi står på helig mark, inte bara när vi möts till gudstjänst, utan i våra liv där vi finns. Kontexten eller sammanhanget beskriver i de här texterna innan. I det 10:e kapitlet så har Jesus skickat ut 72 lärjungar med budskapet att de ska ut och predika. Och så kommer de tillbaka exalterade, fascinerade, upprymda över att ha fått se hur Gud har gripit in i människors liv. De har sett hur sjuka har blivit botade. De har till och med sett hur demoner har fått ge vika för Jesu namns skull. Och de är i gasen, lärjungarna. Och berättar för Jesus allt de har varit med om. Och när Jesus hör deras berättelse så fylls han också utav en jublande glädje. Och så börjar Jesus prisa Gud med orden: jag prisar dig, Fader, himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som barn. Ja, Fader, så har du bestämt. Allt har min Fader anförtrott mig, och ingen vet vem sonen är utom Fadern, och ingen vet vem Fadern är utom sonen och den som sonen vill uppenbara det för. Och sen vände han sig till sina lärjungar och sa enbart till dem: saliga de ögon som ser vad ni ser. Jag säger er, många profeter och kungar har velat se vad ni ser, men fick inte se det, och velat höra det ni hör, men fick inte höra det. Med andra ord säger Jesus: kära lärjungar, just nu är ni med om någonting som är helt unikt. Ni ser något efterlängtat, någonting som profeterna har profeterat om och sett fram emot. Att Guds rike är ofärde, att det har anlänt i och med Jesu ankomst. Himlen har landat, Guds rike är här. Guds vilja sker och tar form i den här världen. Var glada över att just ni får vara med om det. Alla människor har nu en möjlighet att bli folkbokförda i det himmelska. Få sitt namn upptecknat. Eller för att använda ett annat modernt uttryck, att få permanent uppehållstillstånd hos Gud. Det händer någonting kring Jesus som påverkar vår historia, vår framtid och vår nutid. Och det säger Jesus till oss. Vi är också indragna i det som håller på att ske. Vi möts här idag till gudstjänst. Och jag har sagt det här förut, att vi är profeter i den meningen att vi profeterar om någonting som ska fullt ut gestaltas en gång. Och redan nu anar vi det och är med om det och smakar på det. Vi sjunger lovsång, vi ber tillsammans. Vi möter Jesus som kan förvandla liv, upprätta liv. Det är inte konstigt att Jesus blir också exalterad över att han får förmedla det till lärjungarna. Och mitt i den här glädjen så kommer den här laglärde. Som kunde sin bibel. En religiös expert. Han var påläst. Han ville sätta Jesus på prov. Han har alltså inga ärliga avsikter med sitt besök hos Jesus. Han är en av de lärda och kloka som satt fast i sin uppfattning om hur Guds rike skulle gestaltas. Han var en religiös expert på ordningen i Guds plan. Som han trodde, och många med honom, han kunde allt. Han var färdig. Jag minns att jag och min bror hade en gång en kontrovers när vi växte upp. Och så säger min bror: jag ger mig aldrig vare sig jag har rätt eller fel. Och den här religiösa experten, han kunde allting. Han hade uppfattningen, den klara uppfattningen och skissen på hur Guds rike var tänkt. Och det var tänkt bara för Israel. Och så ställer han den kanske livets viktigaste fråga till Jesus. Vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Och han ställer en fråga som han enligt egen uppfattning redan har svaret på. Och nu vill han sätta dit Jesus. Han kan svaret, han vet svaret. Och det är inte av nyfikenhet han ställer frågan. Han vill provocera, utmana Jesus. Och Jesus vet hur han ska hantera den situationen. Jesus replikerar genom att fråga den laglärde: ja, men vad säger lagen? Vad står det? Och den laglärde svarar genom att hänvisa till det dubbla kärleksbudet. Och det ser ut så här: du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Och troligen har han hört Jesus själv citera de här orden. Därför att det är, Jesus har plockat ihop två bud från 5 Mosebok 6 och 5 och från 3 Mosebok 19 och 18. På det här hänger hela lagen och profeterna, säger Jesus. Och så citerar den här lagkloke egentligen Jesus själv. Och Jesus säger: det är rätt. Gör så och du får leva. Han kunde sin läxa, den laglärde. Älska Gud, älska din nästa som dig själv. Älska Gud och älska din nästa som dig själv. Okej. Okay. Jag kan det här med Gud, det kan jag älska, och mig själv kan jag älska, men min nästa, hur ska jag hantera det? Ja, där är det lite tveksamt. Om man frågade en jude på den här tiden om hur man älskar Gud, så skulle han svara: det gör man genom att recitera, memorera, instruera, låta de här orden bli navet som allting kretsar kring. Men om man frågar Jesus så blir svaret ett annat. Att älska Gud handlar om en relation med Jesus, med Gud. Att möta Jesus ansikte mot ansikte. Du och jag, Jesus. En relation i den heliga ande. Att möta Jesus kärlek. Att jag är älskad i befintligt skick. Utan att jag har presterat hans kärlek. Och den kärleken ser ingen gräns. Den inkluderar alla människor Därför att Gud älskar hela världen, alla människor. Och om Gud älskar mig, då måste ju det också gälla alla andra, min nästa. Så att den lagkloke, han vill ju visa att han är rättfärdig. Det första kan jag, men min nästa är den som jag ska älska som mig själv. Hur är det med det? Alltså han bockar av, älskar Gud, älskar mig själv. Men han sätter frågetecken inför nästan. Och det är klart, älskar vi oss själv? Ska vi göra ett test här kanske? Skulle tagit min kamera och tagit en bild på er och så lägger vi upp bilden här. Vem tittar ni efter först? Ja, var är jag någonstans i den bilden? Ja, vi ska inte ta det provet nu, men... Ja, men... Jesus vill liksom fokusera på om Gud har älskat mig i befintligt skick, då måste han ju också älska min nästa i befintligt skick. Och den lagkloke resonerar, var går gränsen för vem jag ska älska? Vem är innanför och vem är utanför? Vem är jag skyldig att älska? Och Jesus visar på att det inte handlar om åtaganden. Det handlar inte om måsten. Kärleken handlar inte om krav. Att älska någon är en gåva, en förmån, en möjlighet. Vi tar emot Guds kärlek och ger den vidare. Gud erbjuder oss en gåva. Och Paulus säger, Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom den helige ande. Romarbrevet 5:5. Så två olika synsätt möts i den här berättelsen. Den lagkloke ser kärleken som något att leva upp till. Något att klara av. Och Jesus visar på att Guds kärlek är anledningen till att vi lever. Gud älskar oss. Och kan han älska mig så kan han älska alla. Johannes, en av lärjungarna, hade ju förstått det här. Han säger ju, den lärjunge som Jesus älskar. Det betyder inte att han uppfattade det som att Jesus inte älskade de andra. Men för honom var det hans identitet. Jag är den lärjunge Jesus älskar. Och den här frågan då, vem är min nästa? Den svarar Jesus på genom att ge just den här texten vi har läst. Liknelsen om den barmhärtige samarien. Och det finns ju en vändning i den här berättelsen som inte den laglärde förväntade sig. Den laglärde frågade ju vem som var hans nästa och ville ha reda på var gränsen går. Var ska den dras? Vem ska han bry sig om? För den laglärde var nästan ett objekt. Någon att rikta uppmärksamheten mot. Någon att bry sig om. Vem ska jag visa omsorg mot och vem kan jag strunta i? Det var hans inställning. Jesus vände ju på alltihop i liknelsen. Vem var det nästa i berättelsen? Han säger ju, vem är den slagne mannens nästa? Alltså från objekt till subjekt, fokuset riktas på honom själv. Vem har låtit sitt liv blomstra på ett sådant sätt att han eller hon är beredd att förbarma sig över en människa, en rånad. Ta personen till sjukhus, betala omkostnaderna, göra återbesök, ringa och höra efter hur det går, bry sig om, visa barmhärtighet. Vem är den personen? Vem är det som tänker, det kunde ha varit jag som låg där rånad? Vem är personen som inte mobbar? Vem skapar en kultur omkring sig som smakar gott? Vem är den som smakat det eviga livet, som sett hoppet, som sett och som låtit sitt liv genomsyras av Guds rike och Guds kärlek? Vem har låtit sig besegras av Guds rike, inte vunnit riket genom egen ansträngning? Som ju var den laglärdes fråga. Vem har låtit sig präglas utav det eviga livet, det som börjar nu? Den personen i berättelsen är en samarier. En som tror fel, har fel i övertygelse, fel teologi enligt den lagkloke. Han har fel historia. Judarna låg i konflikt med samarierna. De tog omvägar förbi Samarien. Vill inte beblanda sig. Han blir exemplet på vad Guds rike kan åstadkomma. För den lagkloke var ju det här en samarien som trodde fel. Allting var fel, 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 fel. Och det är han som förbarmar sig. Så Jesus vänder på perspektiven och säger till den lagkloke: om du ligger där slagen, rånad, övergiven, ensam, vem är då din nästa? Vem vill du ska ta vägen förbi? Vem vill du ska stanna upp? Och här rör ju Jesus, när jag har förberett den här texten eller förberett den här predikan, så här rör Jesus vid det som är kärnan i den kristna tron, vår teologi. Därför att vi låg där slagna. Vi låg där rånade, övergivna. Och så kommer snickaren från Nasaret förbi. Såg oss. Gjorde HLR på oss. Lyfte upp oss. Gav oss ett hem. Betalade vad det kostade. Och är beredd att göra återbesök. Komma tillbaka och betala mer om det behövs. Och vem var Jesus? Jo, han var en av oss. Vår nästa. Och till den lagkloke säger Jesus: lika oväntat som att en samarier griper in, lika oväntat kommer Guds rike till oss. Du behöver inte försöka vinna det, förtjäna det eller kunna ta emot det. Släpp taget om hur det ska kunna erövras, och låt dig erövras av Guds rike. Och gå ner och gör samma sak. Som du blir bemött ska du bemöta andra. När man läser en text så ska man ställa tre frågor till den. Jag har sagt det förut, jag säger det igen. Vad är evangelium i texten? Vad är trösten i texten? Och vad är inbjudan i texten? Ja, inbjudan i texten, det är: den laglärde vill ju veta vem han skulle älska som sig själv. Vi lägger fram den där igen. Den laglärde ville veta vem han skulle älska som sig själv. Jesus visar på att alla är indragna i Guds kärlek och nåd. Alla. Och svaret handlar inte om vem den laglärde ansåg vara sin nästa. Jesus frågar istället om vem den slagne såg som sin nästa. Så frågan är inte vem som tillhör Guds folk, utan vad det innebär att höra till Guds folk. Vad gör det med oss i våra liv? Så Jesus säger: alla människor är din nästa, och se på andra som om det vore du själv. Jesus säger ju i Matteus evangeliet, den här berättelsen: jag var i fängelse, jag var hungrig, jag var törstig. Jag var sjuk och ni kom till mig. Och så säger Jesus, vad ni har gjort mot en av mina minsta, det har ni gjort mot mig. Alltså han har identifierat sig med varje människa. Guds rike är oerhört radikalt. Det handlar inte om vem jag ska bedöma som är innanför eller utanför. Utan det handlar om hur vill jag själv bli bedömd? Är jag en nästa? Och är den jag möter en nästa? Så Jesu budskap är radikalt, aktuellt. Hur bryter vi upp vi och dem? Hur kan jag vara en nästa för den som är min ovän? Hur kan jag bryta dödläget av en konflikt och oförsonlighet? Som ju egentligen bara tär på mig själv. Och som fångar mig i ett fängelse. Och jag har mött det, jag har sett det. Vad oförsonlighet och vi och dem kan åstadkomma. Vågar jag gå över på den andra planhalvan till den andra? Vilken berättelse lever jag av? Vad gör det med mina attityder, min inställning, mina värderingar? Hur kan jag skapa en god kultur omkring mig? Bara på ett sätt. Om Jesus med sitt rike får komma in i mitt liv. Och hans värderingar. Nu ska vi gå in i en stund av förbön och vi ska fira nattvard tillsammans. Och det här är ju det yttersta tecknet på att Jesus har gått hur långt som helst i sin kärlek att nå oss. Han gav sitt liv, han göd sitt blod. Han offrade sin kropp, sitt liv för oss. Och det får vi ta del utav idag.